Det beror ju mycket på hur gammal man är och hur mycket risk man har råd att ta. Till exempel om du har ett bra, om du är ung och har ett bra jobb eller har en stadigt ökande lön under många år som du vet att du kommer få. Eller om du tjänar mycket pengar med eget företag eller liknande. Då har du ju råd att ta högre risk och potentiellt förlora allting. Men du kan ändå tjäna tillbaka det. Medan om du är äldre, då vill du inte. Alltså det tar väldigt lång tid att få tillbaka det om du förlorar.
Du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Tjena.
Hej.
Idag ska vi prata om lite, ja, mest Azelio kanske. Och så får vi se hur mycket krypto det blir.
Ja, vi får se. Azelio, marknadspsykologi och lite börssnack helt enkelt, allmänt.
Temat är egentligen hur man ska hantera förväntningar, prognoser, kursreaktioner på överraskningar. Men alltihop tar avstamp i just Azelio. Det beror bland annat på att det kommer en massa frågor hela tiden. Hur ska man göra inför rapporten? Det kommer ju en rapport nu den 20.
Ja, man kan ju ta och diskutera Azelio lite. Så här, vad är det som har hänt? Jo, nu, kursen var väl som högst typ 72 i ungefär februari när det gick upp väldigt mycket. Sen har det gått ner en del. Sen började det gå upp igen till typ 55 eller något sånt där innan den här DI-artikeln kom. Och det var, de hade ju just fått en MOU från ett stort amerikanskt bolag, MMR. Och då såg det ut som, om man bara kollar på kurvan med TA liksom, att nu så ska det gå upp igen.
Men... ja, det såg verkligen ut som att det hade lossnat och folk fick upp förtroendet igen och det var bara några månader kvar till hösten skulle komma med alla sina nyheter om produktionsstart och order, konkreta order.
Ja, men sen kom ju den här artikeln, en skrämselartikel från DI som, den var väl inte så jätteväl underbyggd kanske. Det var ingen ny information liksom, men trots det så gick kursen ner väldigt mycket, väldigt snabbt. Och vad är innebörden då? Har bolaget påverkats någonting av den? Vad tror du, Micke?
Nej, jag tror inte att det händer någonting här. Det finns inga kunder som läser den där DI-artikeln och sen inte lägger order. Särskilt som själva artikeln tar ju avstamp i att de tror att det inte kommer order. Det är ju kundens, det är liksom kundens beslut om de lägger order eller inte. Och det är inte så att man, en svensk kund läser i DI att det läggs inga order. Aha, nej, men okej, då lägger inte jag order heller. Och dessutom så Azelios marknad, den är ju väldigt liten del av den är eller kommer vara Sverige. Så nej, jag ser inte att det här påverkar överhuvudtaget. Och det påverkar ju heller inte till exempel kapitalsituationen för Azelio. Hade redan rest alla pengar de behöver och mer därtill.
Ja, de hade väl guidat på att de skulle göra någon liten riktad emission, men det blev en väldigt stor på ett högt pris, så nu har de ju pengar i typ 1,5 eller 2 år eller mer.
Rapporten som kommer nu då 20 augusti, då tror jag att det kommer ligga ungefär 800 miljoner i kassan. Det kanske är någonstans mellan 750 och 800, men det spelar liksom ingen roll på 50 miljoner när det finns ingen besvikelse i det. Och årskostnaden eller årskassaflödet, det är nog snarare kanske 250 miljoner minus per år. Så om ens så mycket. Så egentligen har de nog 3 års run rate, men de säger ju själva att de kan använda de här pengarna för offensiv expansion och kanske att finansiera vissa kunder.
Ja, det var det jag tänkte lite på med om man kör och gissar att det är kanske 1-2 eller mer års kassa där, givet att det är sjukt aggressivt. Men som sagt, om de skulle fortsätta i nuvarande takt innan volymproduktionen, då är det ju pengar på väldigt lång sikt.
Vad tror du att kursen kan göra då? Idag så stängde den i ungefär 34 kronor. Vad tror du till årsskiftet?
Ja, men de här, visst var det Pareto som satte riktkursen 80 kronor?
Ja, det är Pareto.
Ja, nej, men det tycker jag känns ganska rimligt. Sen vet jag att du är mer optimistisk. Och nej, men jag tror 80 kronor kan nog vara ganska rimligt, men förhoppningsvis mycket mer. Men då känns det som att då har man ändå tagit till lite i underkant. Så det är väldigt intressant läge nu, när man kan köpa för typ 34 och kanske förhoppningsvis går den upp till 80 innan året är slut liksom. Samtidigt som de här stora investerarna tog den där riktade emissionen på 56 kronor och vi är närmare i tiden till order. Ja, bolaget är bara bättre liksom. En väldigt märklig situation.
Ska man sammanfatta min syn på sentimentet och kursen, så är det att om nyheterna börjar rulla in ungefär som man kan förvänta sig, då borde det bli nytt all time high. Och det gamla intradag all time high tror jag faktiskt var ungefär 74 4 kronor. Och då är väl 80 ett ganska bra riktmärke. Men jag tror inte att den här typen av bolag stannar där när du väl har fått det momentumet. Och det är därför som jag tror att man kanske får se någon euforitopp på 120 eller så. Men det är klart att allt det här bygger på att orderna också kommer in som man hoppas. Så mitt scenario här är att om man går igenom MOU-erna, det är ett 15-tal MOU-er, varav kanske 12 ungefär enligt plan ska påbörjas innan 2021 är slut. De summerar till ungefär 400 enheter. Och det är en jättestor på 230, en på cirka 100, alltså som förväntas då i andra halvåret här. Och sen så är det ett gäng på 12 och så någon på 8, någon på 4 och så några ettor. Av de här så tror jag att de här som är 12-or, 8-or, 4-or, 1-or, det finns ingen anledning att köpa delar av det. De är ju redan från början delar av en större order. Det där är liksom själva testflötet. Så antingen så kommer 12-an eller så gör den inte alls. Och då räknar jag med att kanske 2 av 4 tolvor kommer in. Och sen på samma sätt med den här på 230 från UAE och 100 från Svea Solar, att en av dem kanske kommer in. Och även då kanske lite förminskad. En sån stor kan ju bli förminskad. Så min idé om hösten är, med alla tänkbara förseningar och försiktighet, att det kanske blir 150 enheter i order istället för de 400 som ligger. Men det tror jag är tillräckligt för att driva upp kursen.
Ja, det viktiga är ju dels att återfå, vad ska man säga, tilltron, alltså bara sett till aktien, inte bolaget, men bara sett till aktien, kanske få tillbaka sentimentet sen den där D-artikeln. Och också det där med att Jonas som är vd, han sa väl att ordrar ska komma snart, och det var lite tidigt, så nu måste de komma också.
Ja, det blev nog ett missförstånd med vad snart betyder i ett industriellt perspektiv. Tyvärr, ja, men jag har ju sett på forumen att det har uppfattats som att det kanske kommer innan veckan är slut ungefär, eller månaden är slut, och så har man pratat om det sen i maj, eller kanske sen ännu tidigare. Och det, för varje dag som har gått så är det någon ny som har blivit besviken över att det inte kom just den dagen. Och liksom det har blivit nästan gått modig att säga, jaha, ingen order idag heller. och jag har tänkt från början att, men vänta nu, i min värld ska det inte komma någon order förrän i kanske liksom september, oktober. Mm. Och sen visst, ja, kommunikationen kanske antyder att det borde kunna komma order tidigare. Men å andra sidan så är det också en pandemi på gång. Som kommer i nya vågor hela tiden. Så där får man räkna med den typen av förseningar. Jag hittade en graf. Du vet, jag ritar ju här roliga kursgrafer.
Ja.
I slutet på juni, precis innan det i artikeln, så ritade jag in att det skulle kunna komma en liten sättning och att kursbotten skulle sättas 7 augusti. Nu råkade det vara en lördag. Men på måndagen där, den 9 augusti, det var botten.
Ja, du kanske ska börja med teknisk analys.
Ja, det är jag, Saida, som håller på. Och det där har ju ingenting med teknisk analys att göra. Det är bara det jag hade. Jag tänkte, 7 augusti, då är vi 3 veckor från 1 september. Och det är precis lagom långt för att man med någon slags backgammon-analys ska kunna stega sig bakåt och komma på att nu ungefär kan FOMO börja, för att man inte vågar stå utanför aktien utifall nyheten om produktionsstart och möjligen order kommer börja lyfta kursen. Och det innebär att man börjar liksom försiktigt köpa redan 7 augusti. Eller 9.
Ja, ja. Jag tror det är väldigt bra läge att ha lite Azelio som en krydda i portföljen på 6-12 månaders sikt, givet nuvarande pris.
Men det är absolut ingen rekommendation ur ett rent officiellt perspektiv. För det får vi inte göra, och vi kan inte göra det, och ingen av oss är certifierade rådgivare eller någonting sånt. Men jag vill också påpeka att precis som det här missförståndet med att det snart ska komma en order, så är det inte, men det här är ett startup. De har inga intäkter. De väntar på att deras kunder ska fixa finansiering för att köpa ganska stora industriella produkter som inte riktigt har prövats förut.
Ja, det var ju det där, i den där D-artikeln, den stora, vad ska man säga, kärnan i den artikeln som inte riktigt stämde, men som fick folk att få panik. Det var ju att den här stora MOU:n från det här Biodico skulle vara problematisk, och att det skulle vara ett bluffbolag som har gjort en MOU som inte de kommer kunna betala. Men de är ju inte de som betalar betalar, utan de är ju, vad ska man säga, leverantören som sen fixar kunder som ska köpa det där. Och då behöver de i sin tur finansieringen. Det är inte de här Biodico som ska köpa.
Precis, så det är en slags mäklare kan man nästan säga. Men finansieringen måste fortfarande fram. Och det här tenderar att bli nästan halvstatliga verksamheter. Någon med ESG-pengar eller kommunpengar ska liksom sätta sin box, sin tick i boxen någonstans och säga att men okej, nu kör vi. Nu testar vi Aselios grejer. Och sen köper man någon annans också och så kör man lite parallellt. Och så ser man vilken som verkar funka bäst och där leverantören verkar, alltså Aselio då, verkar sköta sig. Så det är massa sådana här små saker som ska hända. Och eftersom det är, återigen då, det är ett startup som inte har sålt någonting ännu. Och hösten 2021 ska liksom bli testet på hur många av de här 15 kunderna som faktiskt vågar ta steget redan nu. Och sen är det egentligen 2022 skulle jag säga som är det riktiga testet av om det faktiskt blir riktiga volymer där man, som man kan tjäna pengar på.
Ja, precis. Nu ska köparna demonstrera att de faktiskt vill ha produkten, att det finns en efterfrågan. Men sen ska inte volymerna vara stora nu, för det, när de väl är igång så måste de ju, ja, det tar tid att rampa upp stor produktion, men det ska levereras nästa år som du säger.
Jag får frågan om vad krävs för att jag ska ge upp själva grundcaset, själva Aselio som företag. Och då är det att 2022 inte blir några signifikanta volymer. För då har företaget hamnat i liksom stilla stående. Som du säger då, nu i höst, då får man se om hur många av de här 15 som faktiskt drar igång sina projekt. 2022 får man se hur många av dem som faktiskt börjar rampa upp en volym för att de visade sig att de ville ha produkten på det priset. Då sätter jag ner foten för om det här var lyckat eller inte. Sen vad kursen gör under tiden, det kan vara så att den bottnade här 9 augusti. Men det kan också vara så att den inte bottnar för 9 augusti nästa år. Det skulle kunna ta så lång tid.
Ja, men det är intressant om man tar ett steg tillbaka och kollar på det här konstiga läget. Att som du har sagt, framtiden är så att säga satt i sten. Det kommer hända någonting. Men kursen reagerar på saker som inte riktigt har någonting med det att göra, för folk är inte insatta.
Hur ska man tänka då när det gör ont? Man tittar på sin, man har tagit en fundamental position får man då hoppas i till exempel Aselio-aktien. Och så faller den för varje dag, dag efter dag efter dag. Hur gör man? Hur tänker du?
Alltså det beror ju på vad man själv har för filosofi eller vad man ska säga. Om du, som ett konkret exempel, skulle du ha en stopploss på den? Nej, jag skulle inte ha det om jag tror fundamentalt på det och inte har förändrats. Och det har inte jag heller haft. Jag brukar inte köra med stopploss utom för små tradingpositioner. Men det hade sparat pengar att göra det, till exempel. Det hade du också gjort på Angler, till exempel.
Mm.
Eller Kambi. Inte för jag ägde Kambi, men.
Men man vet inte heller när den där positiva informationen kommer. Det är klart synd om de som hade en stopploss när Aselio gick från 14 till 7 också. Och det var ju där på 7 som jag gick in med båda händerna, som jag brukar säga. För då var det verkligen billigt. Och man hade ändå lite information om vart det var på väg. Så det är farligt med stopploss i fundamentala case. Vad jag däremot brukar göra är att jag har en lista på olika alternativ. Och så viktar jag om mellan det alternativ som fundamentalt sett är mest attraktivt för tillfället. Men egentligen helt oaktat hur själva trenden ser ut. Jag köper bara på vad jag bedömer vara det inneboende värdet.
Mm. Förresten, hur förhåller du dig till det här begreppet losers, average losers, som du känner till det? Man kan tolka det på olika sätt.
Ja, nej, jag har kanske någon gissning om vad det betyder, men nej, jag har ingen relation till begreppet.
Nej, men jag tror man kan tolka det på två sätt. Det är liksom, om du tror på ett särskilt bolag eller någonting och det går ner, men du tror fortfarande på caset, köper du då mer och snittar ner liksom? Eller ja, det är ena tolkningen. Alternativt om bolaget faktiskt får försämrade siffror också, då säger tumregeln att man inte ska snitta in sig.
Ja, nej, om siffrorna blir sämre, då säljer jag. Där, min stopploss är där, att momentumet i bolaget är fel, med mindre än att jag verkligen har konkret information som säger att det är högst tillfälligt och det är någonting som går att räkna på och förklara, och men att det är marknaden som missförstår varför siffrorna blev sämre. Men om siffrorna är sämre, då är det inte mitt tillväxtcase, då vill inte jag vara med.
Nej, där är två jätteintressanta exempel precis just nu, både i Kambi och Angler, men det kan vi prata om senare. Men här i Aselios fall, då stämmer ju inte riktigt det där losers average losers, det begreppet, för att här har du ju ett så kallat förhoppningsbolag utan vinst och ingenting har riktigt förändrats. Det är bara att folk har fått panik.
Ja, om vi går tillbaka till det här med, ska man köpa eller sälja då inför rapporten? Jag tycker att frågan är helt fel ställt. Alltså, bolaget har ingen omsättning. De kommer inte ha någon omsättning nu heller. De kommer prata precis som de brukar göra om sina planer och att MOU ska helst omvandlas till order och sådär. Men generellt sett så ger inte Azelia ut någon ny information på kvartalsrapporterna. Och för att det ska ha råkat komma en order som dessutom presenteras just på rapportdagen. Azelia sitter inte och håller på orderinformation. När de har fått den så berättar de om den. Vilket innebär att sannolikheten att de får den bara någon dag innan själva rapporten och därmed presenterar den i samband med rapporten, den är ju oerhört låg. Så det här är i princip en garanterad icke-rapport. Och hur ska du kunna bedöma om det kan bli negativ eller positiv överraskning? Alltså å ena sidan, kursen har halverats så att den är mycket då citat billigare nu än den var innan halveringen. Det skulle kunna innebära att när det kommer icke-information, då är det lite positiv överraskning för en del. Ja, det här var ju lugnt och stilla. Det har inte kommit fram någon ny negativ information som förklarar varför det har fallit. Då kanske det är läge att gå in, skulle en del kunna tänka. Men man kan också lika gärna säga att vi har negativ trend här och det finns ingenting nytt i rapporten som talar om varför trenden skulle brytas. Och det är nog snarare det senare som är mer sannolikt. Kursen faller för att folk vill sälja. När rapporten kommer ingen ny information. Ja, vem vet, det kanske blir någon liten lättnad precis på rapportdagen, men sen ska den väl då egentligen fortsätta sin negativa trend. Det har ju inte kommit någonting nytt. Men jag tycker att hela diskussionen om att försöka förekomma den här typen av reaktioner på rapportdagen, De är helt felställda. Det här får man istället besluta sig för om värdet, alltså det som vi pratar om i finanskursen. Och är du intresserad kan du ju alltid gå in på finanskursen.se så ser du mer. Men där berättar jag hur jag ser på hur man räknar fram det inneboende värdet på vilket företag som helst. Det kan vara onoterat, det kan vara ett förhoppningsbolag som Azelio eller det är ett etablerat börsbolag med intäkter och vinster. Och det är, alltså jag späckar inte på vad andra gissar att andra ska gissa inför en rapport. Definitivt inte på ett bolag som inte ens har försäljning. Så här får man bara bestämma sig för, vill jag äga det här bolaget eller inte? Det är billigt, det har gått ner massor. Ja, billigt är återigen det är en definitionsfråga.
Men, om det lyckas eller inte?
Ja, precis. Om det lyckas, då är det fantastiskt billigt. Om det inte lyckas, ja, då är det fantastiskt dyrt.
Nej, precis. Så det är ju egentligen, om man summerar ner det, så är det en fråga om en viss sannolikhet att lyckas och ta del av de här framtida kassaflöden. Och ja, det är en viss procent, svårt att sätta det i en särskild siffra. Man får bedöma det.
Och den här värdebaserad aktieanalys, det är definitivt inget timingverktyg. Det är snarare så att det är inbyggt för att inte vara ett timingverktyg. Annars skulle det aldrig uppstå några lägen. Saker blir jättedyra och jättebilliga för att marknaden är så kallat reflexiv. Med reflexivitet så menas att marknaden reagerar på vad marknaden redan har reagerat på. Eller man kan nästan säga att priset på en aktie, det beror på vad priset redan är och på vad trenden är och vad andra har fattat för beslut. Och de fattar beslut på vad de gissar att du ska fatta för beslut och så vidare. Så allting här knyter an till varandra i en loop. Och den reflexiviteten är det som tar priserna långt bort från motiverat värde hela tiden. Man kan nästan säga att marknaden har generellt sett alltid fel på grund av reflexiviteten. Men över långa tidsperioder, men då pratar vi 5-10 år, då verkar fundamenta in så att saker och ting prissätts så att du får ungefär 10% uppgång på insatt kapital per år. Det är liksom där marknaden oscillerar kring en sån nivå där du liksom alltid för en normal risk kommer få 10% avkastning per år. Så det har sett ut i 100 år. Men det där justerar sig över liksom 10 års perioder. Så den reflexiviteten, det gör att marknaden är i princip alltid felprisad. Och det är det som är själva grejen med värdebaserad analys. Det är det man ska utnyttja. Man ska hitta de här totala felprissättningarna och då inte tappa nerven för att andra gör en annan bedömning. Det är det som är själva poängen. Andra ska göra en annan bedömning.
Man får, för att ge ett praktiskt tips här, eller tre stycken. Man ska i förväg sätta en tidshorisont för sitt innehav och 2, man ska vara tålmodig och hålla sig till det. Och 3, man ska göra praktiskt användbara investeringsanteckningar som man sen kan återgå till och ja, helt enkelt följa det man skrivit för att inte ändra sig. För annars blir det lätt som man säger på engelska, liksom changing the goalpost. Att man bara reagerar på någonting eller ändrar sig utan att faktiskt ha någon belägg för det.
Nu ser jag en YouTube-video framför mig på hur folk springer runt med fotbollsmålet fram och tillbaka och försöker flytta det i takt med att spelet pågår och liksom bollen är någonstans. Men vad jag tänkte säga var att just det här med investeringsanteckningar, det har visat sig vara det absolut knepigaste momentet i finanskursen. Jag har hela tiden tänkt att det ska vara egentligen det lättaste. Man bara börjar med att så här, testa och skriva ner någonting och sen gör du en affär och sen märker du när du tittar på dina anteckningar att de där kan jag ju inte använda för att utvärdera någonting. Och då, ja, men då måste jag skriva den på något annat sätt. Hur skulle jag ha skrivit den för att den skulle ha kunnat gå att använda? Alltså till exempel så skulle man kunna skriva, ja, men ofta så säger folk saker som, ja, men jag köper Azelio för att det är ett grönt energiföretag, jag tror att de kommer växa och få order.
Men då har du inget konkret.
Nej. Det finns ju ingenting att ta i det när du kommer liksom fram till slutmålet. Så bara, men gick det så här eller gick det inte så här? Och vad ska jag använda det till? Utan du ska istället skriva, jag tror att de kommer ta 150 order i andra halvåret 2021. Om de tar färre än 150 enheter, då säljer jag aktien givet att den inte liksom redan har blivit typ gratis.
Ja.
Då har du någonting att verkligen, verkligen utvärdera på. Sen finns det ju hur många
varianter som helst.
Det kan vara på P-tal eller price-sales-tal eller på tillväxttal eller liksom på om vdn stannar kvar eller insider. Du får ju välja själv, men du måste vara konkret.
Ja, det måste vara någonting som går att följa upp på ja eller nej väldigt enkelt. Alternativt, jag tycker det där är ett bra tips, så här, att det ska vara helt konkret. Det ska inte finnas någonting att ifrågasätta. Det ska hända eller inte. Alternativt, om man inte kommer på eller hittar någonting sånt, så kan man helt enkelt säga att det är för svårt nu. Jag utvärderar igenom 6 månader, men jag utvärderar inte under tiden, utan nu håller jag mig till det här under den här tiden. Sen fattar jag på slut då.
Det här konkreta bör också vara på kanske 2 teman. Det ena är fundamental utveckling, försäljning, resultat, kassaflöde, balansräkning, antal order. Och det andra är värderingsparametrar som man kanske vill sälja om den blir för dyr eller köpa mer om den blir billig utan att någonting har hänt med fundamenta. Så för konkret på både värderingspunkten och på den fundamentala utvecklingen och kombinationen av de två avgör om du ska ligga kvar eller inte. Det är där du kan också utvärdera om du hade rätt eller inte. Och sen kan du avvika från din handlingsplan, men då ska du föra anteckningar också om varför avvek du egentligen? Vad var det som ledde fram till det? Och är det något som går att införliva i framtida anteckningar? Men så där med anteckningarna, det är det svåraste i finanskursen skulle jag säga. Men där har jag också ansträngt mig lite grann för att skriva ihop en lång lista på potentiella investeringsanteckningar nu, som man får ta del av förstås. Där jag får minst frågor, och som jag faktiskt är mest förvånad över att det inte är några frågor, det är den här guiden, så läser du en årsredovisning och använder för att göra bra prognoser. Jag har inte fått en enda fråga på den, någonsin. Och jag tycker att det är kanske mitt mest liksom, pedagogiska och värdefulla dokument av alla i den här kursen. För det är så, om man har läst liksom, massor med årsredovisningar i 30 år, då har man en särskild metod för att leta fram viktiga saker snabbt. Och den delger jag där på något som man kan tillgodogöra sig på en timme, skulle jag säga. Men jag är lite förvånad över att ingen har reagerat på det.
Ja, å andra sidan så är det ju så att folk som kanske håller på med aktier men mest bara liksom följer det som en kul grej eller en hobby, men inte faktiskt gör en analys om ett bolag eller läser på riktigt om bolaget, läser deras rapporter och sådär, då är det rent praktiskt så är det kanske inte supersvårt att förstå, men det är psykologiskt en stor tröskel för många att börja med det där om man inte gjort det innan. Att läsa en första årsredovisning kan kännas överväldigande på sätt och vis, om den är lång.
I finanskursen så tar jag ju också upp frågan om hur man bygger en portfölj, hur många innehav man ska ha, hur stora de kan vara inbördes. Min slutsats är att det ska vara så många att man har råd att ha otur.
Ja, det är en intressant slutsats.
Och det är typ någonstans minst 5. För att om du har jättestor otur i ett av dem, då kan ju liksom 20% försvinna om hela går omkull. Nu går det ju sällan så illa, men jag skulle säga minst 5 innehav bör man ha. Man måste ha råd och otur. Och sen ska det också vara så få att du har koll på dem. Och då skulle jag säga att det betyder normala fall färre än 15. Om du inte har köpt kanske någon slags kluster. Jag köper alla 5 gamingbolagen, för jag orkar inte analysera dem i detalj. Då räknas det som ett. Men jag skulle säga mellan 5 och 15 innehav. Och storlekarna på dem kan vara ungefär 5-20% vardera. För en typisk investeringsportfölj. Och om man verkligen, verkligen kan det här och vet vad man gör, då kan man ju förstås göra helt annorlunda. Jag menar, Spotifys huvudägare har väl 99% av sin förmögenhet i en enda aktie. Så det finns ju förstås undantag när man vet vad man gör. Men, ja, men 5-15 innehav och 5-20% av portföljen per innehav skulle jag säga. Hur tänker du?
Jag håller med dig egentligen. Och sen, nu sa inte du det, men jag vet att dels har gjorde vi ett avsnitt förut, nummer 152, om att fokusera eller diversifiera. Och jag vet att det blev mycket diskussion på Twitter nu nyligen om huruvida man ska ha en koncentrerad portfölj eller inte. Och om man tycker det är intressant så borde man verkligen lyssna på vårt avsnitt när vi pratade om det förut. Men med det sagt så tänker jag att det beror ju mycket på hur gammal man är och hur mycket risk man har råd att ta. Till exempel om du är ung och har ett bra jobb eller har en stadigt ökande lön under många år som du vet att du kommer få. Eller om du tjänar mycket pengar med eget företag eller liknande. Då har du ju råd att ta högre risk och potentiellt förlora allting. Men du kan ändå tjäna tillbaka det. Medan om du är äldre, då vill du inte. Alltså det tar väldigt lång tid att få tillbaka det om du förlorar
det. Det där är en viktig poäng. Det är stor skillnad på att stoppa in hela sitt kapital vid en tidpunkt. För det är ju vad du i praktiken gör om du är, låt oss säga, 65 år och du har hela ditt kapital. Då det är som att du har stoppat in det vid en och samma tidpunkt, om du inte har några fler intäkter.
Ja, och sen så utöver det så skulle jag också säga att vad är målet egentligen? Jo, man vill bli, inom citationstecken, rik nog för att styra sin tid och göra det man tycker är kul. Liksom. Men hur mycket pengar behövs för det?
Ja, olika bitcoin behövs det. En ja. Bitcoin.
Okej, det var ett enkelt svar. Tack. Men det är olika för alla liksom. Men alla har ju något pris. Du måste ha en siffra, annars vet du inte. Och när du väl har nått den siffran, då är det ju extremt mycket mer att förlora på att väl gå under den gränsen och ta väldigt mycket risk jämfört med det innan man har nått upp till den siffran.
Jag skojar ju där med bitcoin, men det är rätt kul hur de här Wall Street Playboys som har bytt namn till Bowtied Bull och ger massa råd om hur man ska kunna ta sig till Degen Island, där man, jag tror att det står för degeneratives, alltså ja. typ folk som är lite efterblivna i huvudet, men som egentligen då är personer som vill dra sig undan från samhället, som vill inte visa upp att man är rik, tvärtom så ska man berätta för alla, jag förlorade allt, så man slipper liksom alla lismare. Men där handlar det om att om du har en bitcoin, då det är liksom din inträdesbiljett till att få vara på Degen Island 2035. Så finns det en i Asien och en i Europa och en i USA.
Det är ett kul koncept, men jag hänger alltid upp med på det där. Inte just dem, men just inom kryptovärlden. Att de alltid ska... Det ska vara så enkelt liksom. Det ska vara just en bitcoin. Det får inte vara 0,99. Och det är liksom en coin. Det är inte så här 0,99 satoshi... du vet, liksom koden. Det ska vara en krona liksom. Väldigt konkret.
En hel. Ja, men det är ju smart säljtaktik. Väldigt, väldigt catchy.
Alla kan uppnå en.
Men jag tänker att vi kan ju prata lite extra mycket om krypto i nästa avsnitt. Vi har rätt olika åsikt om vad vi står i cykeln och sådär. Så att vi tar upp det då. Men annars så, vi har pratat en del, eller nämnt finanskursen här flera gånger. Och det är för att nu drar årskull 4 precis igång. Det är kursstart 3 oktober, men det är lite andra datum att hålla reda på, Ludvig.
Ja, det är det. Vi kommer informera mer om det. Man kan kolla det på hemsidan finanskursen.se. Men kort och gott så är det, om man vill få all info i förväg och göra en tidig ansökan, så är det senast 25 september.
Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding
och Sundström.
Tack och hej.